Välkommen till gudstjänst i Equmeniakyrkan Ingarp. Jag heter Ingmar Olsson och har fått förmånen att leda den här gudstjänsten på Palmsöndagen. Idag har vi besök av Janne Holm från Värne. Han ska predika för oss och vi ser fram emot att få lyssna. Vi har ingen sångmedverkan i gudstjänsten utan sjunger några psalmer tillsammans. Det passar ju bra så här på Psalmsöndagen. Om du känner igen sångerna så sjung gärna med där du sitter, ligger eller om du är ute och går. Innan vi får lyssna till ett bibelord ska vi sjunga Kristus kommer, Davids son. Och det är psalm 111 i psalmer och sånger.
Jag ska läsa inledningsordet från Apostlagärningarna, kapitel 10, vers 36 till och med 34. Det handlar om Petrus tal till hedningarna. Då tog Petrus till orda: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus. Han är allas Herre. Låt oss be. Gud, du som inte gör skillnad på människor, hjälp oss ta nästa steg så att din vilja sker och inte begränsas av våra traditioner. Vi ber för alla dem som just nu har det särskilt tungt. Låt oss se ljuset i tunneln. Och tack Herre för att du sprider ditt ljus i det mörkaste mörker. Jag ber att du ska se varje människa som undrar hur vägen ut ur mörkret ska se ut. Bär dem och lys för dem. Ge oss nya perspektiv så att vi kan leva i en större och djupare gemenskap med varandra och med Gud. Amen.
Nu ska vi sjunga Dig vi lovsjunger ärar. Det är sång 499 i psalmer och sånger. Vi passar på att påminna om veckooffret till församlingen. Du som vill swisha kan använda swishnummer 123-298-0282. Och vill du använda gåvomaten i kyrkan går det också bra. Gud älskar en glad givare. Nu sjunger vi Dig vi lovsjunger ärar.
Skåne, Ocean, där vi nu sjunger. Kära vänner i Ingarps missionsförsamling här, så det är roligt att få mötas. Kanske lite annorlunda, inte vad man hade räknat med. När jag tackade ja till att komma på Palmsöndagen. Ja, jag heter Janne Holm och jag kommer från Värne och jag var pastor där för ett antal år sedan. Och nu så är jag företagare och inom byggbranschen och jobbat ett antal år med det. Men åker ut ibland och får predika lite och får möta alla härliga vänner. Och jag gläds över att få möta er här, fast på ett lite annorlunda sätt genom radion här. Och jag hoppas att du vill vara med och lyssna. Som sagt, var det en märklig tid vi har hamnat i vårt samhälle. Man kan säga att det är verkligen lamslaget. Och inte bara samhället utan hela världen. Man har ju aldrig varit med om en sån här kanske väldigt svår tid. Och det är ju så när det är kriser i samhället, så är det ju att man, då vill man ju träffas och vara tillsammans. Men här måste vi isolera oss istället och vi får inte träffas. Och det är ganska jobbigt faktiskt. Men vi får hjälpas åt och vi får se framåt. Och ja, på morgonen här så kände jag att jag hade ett ord där. Var ej rädd, du lilla jord. Jag ska ge dig riket. Vi kan tycka och tänka så här att Gud, han har nästan glömt oss. Det har han verkligen inte gjort. Han har inte glömt världen. Men det är viktigt att vi lyfter blicken. Vi lyfter blicken mot honom. Och han kommer med sin frid och han kommer med sin kraft och vill möta just dig som lyssnar. Torsdags kväll så förberedde jag mig och tittade lite på den här texten som jag tänker läsa från Johannes 12. Och när jag satt där på kvällen så det var också väldigt märkligt väder ute. Det blåste och det snöade på tvären. Och mitt i när jag satt där så blixtrade det till också. Så det åskade. Och jag tänkte, det här är ju hur konstigt som helst. Men sen så kom solen och lyste upp himlen. Och det blev helt fantastiskt vackert. Och sen kom det en jätteenorm flock med fåglar och flög precis utanför mitt fönster och satte sig i en tall. Och det var hundratals, kanske tusen. Och det var starar som kvittrade för fullt. Det var helt otroligt. Och jag tänkte det, även att det är kaos i samhället och så här. Naturen, den är fantastisk. Nu ska vi läsa tillsammans och vi läser från Johannes 12 om när Jesus rider in i Jerusalem. Men vi möter Jesus när han träffar sina vänner i Betania allra först. Låt oss lyssna till Guds ord här. 6 dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade efter det sedan med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa: varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav det till de fattiga? Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade ju hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa: låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid ibland er. Men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där. Och de kom dit inte bara för hans skull utan också för Lazarus som hade uppväckt från de döda. Översteprästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. Nästa dag när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom och de ropade Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den som det står skrivet frukta inte, dotter Sion, se din konung kommer sittande på en ung åsna. Och lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att det som stod skrivet om honom, så hade man gjort med honom. Amen. Vi stannar där. Det är palmsöndag idag. Och det har ju fått namnet av alla palmkvistar och palmgrenar som man strödde ut och hälsade Jesus med när han red in i Jerusalem. Och den här texten brukar vi läsa vid två tillfällen under kyrkoåret. Det är ju dels när vi firar advent så läser vi också den här. Men nu är det en helt annan stämning när vi går in i stilla veckan. När vi ska snart fira påsk. Och den här texten vill jag tala utifrån att det är två sätt som de hyllar Jesus på. Det är en tyst hyllning i Betania och det är med höga rop en annan hyllning utanför staden Jerusalem. Ja, vi möter att Jesus kommer hem nu när det är en vecka kvar innan påsk här. Så kommer Jesus hem till sina vänner i Betania. Och där finns en glädje eller en förhoppning där Jesus när han kommer. Och vi möter att Jesus finns där. Och mitt i när de är tillsammans, då tar Maria fram en nardusbalsams flaska och hon smörjer Jesu fötter. Hon gör en riktig kärlekshandling inför Jesus där. Och det är tyst och man känner doften när hon gör detta. Maria, hon vill visa sin kärlek till Jesus genom att göra detta. Hon vill visa sin tacksamhet till honom. Och jag vill säga att det är en hjärtas hyllning utan ord. Maria är tyst vid Jesu fötter. Marta är tyst, likaså Lazarus. Tillsammans så hyllar de Jesus. Och den här nardusbalsamen, det var ingen billig balsam. Det var en hel årslön som Maria tog där till Jesus. Och på det sättet så förberedde hon Jesu begravning. Men en del var irriterade och det är Judas. Det finns alltid folk som vill komma och kritisera när vi kan göra någonting som är gott. Men Jesus säger att låt henne vara. Hon har gjort någonting gott för mig. Nästa dag när de ska gå mot Jerusalem. När Jesus ska rida in i Jerusalem. så vet vi att det är väldigt mycket folk som är samlade. För snart ska det ju firas påsk. Och Jesus har inte, det var ingen tillfällighet att han valde just den här tiden. Det var verkligen en lämplig tidpunkt då han lät sig hyllas. Och då lät han sig verkligen hyllas när han ordnade en åsna där som han satte sig upp på och så redan in emot Jerusalem. Och där var det många människor som och pilgrimer som väntade på att han skulle komma, att de skulle få se Jesus. För många hade ju hört det under och de tecken som Jesus hade gjort. Och nu när han skulle fira påsk, tänka om vi får möta Jesus. Och många rusar ut där. Och då förstår vi hur det var nog en fantastisk hyllningskör som hördes. Många som var oerhört glada. Och det är verkligen en konung som rider in i Jerusalem. Och när han rider in där så är det också en profetisk handling. För det här har en profet, Zakaria 9:9, talat om. Se, din konung kommer ridande på en åsna. Och här var en uppfyllelse nu när Jesus rider in. Och många är oerhört glada. Och de ropar Hosianna, välsignade han som kommer. Hosianna betyder hjälp oss. Och det kan vi behöva be om Herren att hjälpa oss i vår situation. Jesus, han visste att det var som väntade honom. Nu var han på väg emot korset. Och den förväntan som folket hade var, de förväntade sig någonting helt annat. Nu skulle han bli deras kung, en jordisk kung. Men så det var det de väntade på. Men det var inte det uppdraget som Jesus hade kommit till den här jorden för. Det var mycket större. Han skulle försona den här världen. Han skulle ge sitt liv på korset. Och skaran där blev väldigt liten när de såg hur det gick och så här med Jesus. Då var det inte så många som stod där vid hans sida. Det var mycket folk, alltså österpräster och fariseer som var väldigt arga tidigare. Att vi måste få bort honom. Han kan ju inte, vi kan inte låta honom få hålla på här. Men Jesus, han är på väg till att gå lidandets väg och gå korsets väg. Ropen och hyllningarna kan vara utan hjärta. Det såg vi här. Det kan vara ytligt att vi hyllar honom. Det är lätt att vara med och kanske ropa och jubla när allt är framåt och så. Men när det verkligen gäller, då prövas om det finns en hyllning som finns på djupet i vårt hjärta. Men att hylla konungen kan vara utan orden, men aldrig utan hjärtat. Maria, hon ger sig själv med sin gåva. Marta med sitt tjänande. Lazarus med sin närvaro. Och jag vill säga, låt oss med hela vårt hjärta hylla Messias, konungen, som kommer till oss. Han vill möta dig där du är, där hemma och där du befinner dig. Han vill hjälpa dig. Vi får lyfta blicken emot honom som är konungens konung. Låt oss be tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att vi får närma oss påskens högtid, Herre. Tack för att vi får på nytt påminnas om vad du har gjort för oss, Jesus Kristus. Och Herre, jag vill tacka dig för att du vill möta oss i den här tiden vi befinner oss i. Där vi kanske inte förstår varför det har blivit så här. Och det är ingen som förstår det, Herre. Men Herre, hjälp oss att inte tappa tron, att inte se ner på omständigheterna bara, utan lyfta blicken mot dig, Jesus. Du vill komma med ljus och hopp till oss. Och nu ber jag att du ska välsigna alla vännerna här, Inga, på din församling. Och du välsigna allt vårt folk och hela vår värld, ber vi för, Herre. Tack för att du hör oss. Och tack för att vi får hylla dig av hela vårt hjärta. I Jesu namn. Amen.
Vi ber den bön som finns på Equmeniakyrkans hemsida och som är inspirerad och formulerad utifrån Jesaja 35. Gud, du som ger styrka åt kraftlösa armar och stadga åt skälvande knän. Du som säger till dem som är vettskrämda, fatta mod, var inte rädda. Gud, du som lovar att vatten bryter fram i ödemarken och en väg även där schakalerna vilar. Hjälp oss alla att hålla vårt hjärta och våra ögon fästa vid dig. Hjälp oss att inte sluta lita på att du är Gud och att du innerst och ytterst håller allt i din hand. Jesus Kristus, du som är hela världens ljus, du som i fastetid går med oss på den svåra vägen mot Jerusalem, stanna hos alla som är oroliga, stanna hos alla som är sjuka. Lys vägen för beslutsfattare. Gå vid varje sjukvårdsanställds sida. Tack att vi får lita på att du är vår medvandrare och aldrig viker från vår sida. Helige Ande, kom med kraft och tröst till alla som sörjer en förlorad anhörig, till den som ligger sjuk just nu, till personal över hela världen som sliter. Upplys oss alla, gode ande, om hur vi bäst ska handla nu. Hjälp oss att göra det vi kan för att minska smitta, rädsla och misstro. Till hela din värld som lider av så många slag, förbarma dig, Jesus Kristus. Du som går kärlekens väg, hjälp oss att fortsätta älska varandra. Visa vänlighet och barmhärtighet mot varandra, även när det larmar. Hjälp oss alla att handla ansvarigt. Så ber vi också. Förbarma dig över oss syndare, du som går kärlekens väg. Du som kämpar kampen och besegrar allt mörker. Amen. Avslutningsvis lite information om vad som händer och inte händer i kyrkan kommande vecka. Barntimmarna på måndag är inställda. Däremot har scout och tonår sina ordinarie samlingar på måndagskvällen. Getsemanestunden på torsdag är uppdelad på två tillfällen för att vi inte ska behöva sitta så trångt. Välkommen antingen klockan 18.00 eller 19.30. Då öppnar vi även till gamla kyrksalen och sprider ut oss i lokalen. Nattvarden kommer att delas med särkalk och det är Johanna Fredriksson som leder samlingarna. Långfredagens gudstjänst kommer att sändas via den här podden. Johanna Fredriksson talar och vi får flöjt och stråkmusik av Vilma Karlsson, Ulrika Broman, Amanda Rydén och Ottilia Rydsmo. Även uppståndelsegudstjänsten på söndag sänds via podden. Johanna Fredriksson talar, Madeleine Karpenman Olsson leder samlingen och vi får sång av bröderna Martinsson. Klockan 14 på eftermiddagen blir det andakt, korvgrillning och kanske till och med äggjakt för barnen. Vi delar en stunds gemenskap utomhus för att fira uppståndelsedagen och vi möts på tre olika platser. Rusnäs lekpark, vid vindskydden i anslutning till kyrkan och hos familjen Björketun i Bjässarp. Ta med kläder efter väder och något att grilla. Du är välkommen till den plats som är närmast dig. Under hela påskhelgen 10-13 april är det också möjligt för den som vill att gå en vandring i Jesu fotspår. Vandringen följer en tydligt utmärkt slinga med start vid anslagstavlan vid kyrkan och längs med slingan finns det ett antal hållplatser med en kort reflektionstext som utgår från påskberättelsen i Matteus evangelium. Det tar cirka 45 minuter att gå vandringen. Gå den ensam eller med en vän och få ett tillfälle att stilla lyssna in påskens drama. Tack för att du har lyssnat. Tack Janne för predikan och tack ni andra som har medverkat. Nu är gudstjänsten slut, men lyssna gärna vidare på en stunds samtal vid kyrkfikat. Varsågod Daniel att ta över.
Ja, då är du välkommen på kyrkkaffén. Efter att ha lyssnat på gudstjänst. Idag så sitter jag här i kyrkan Inga. Jämte mig sitter Anders Sanne. Hej Anders.
Tjena Daniel.
Och sen har vi en dator framför oss här och på den ser jag en garderob. Och i den garderoben sitter Anders Martinsson.
Hallå, hallå.
Och Anders han sitter då alltså i en garderob i Habo och är med här via länk. Så därför så låter han lite annorlunda. Men jag hoppas att det ska gå fram ändå. Ja, så har du inte hällt upp kaffet eller teet så kan du ju gå och göra det nu medan du lyssnar eller pausa lite. Så är du välkommen att överhöra ett samtal här. Förra veckan så hade jag ju Mattias Ingesson med mig och Sofia Magnusson. Och då hade vi kan säga ett sjukvårdsperspektiv på det här med coronakrisen. Sofia berättade kring inifrån hur det är på akuten på Södersjukhuset i Stockholm. Och Mattias berättade utifrån landstingspolitik och riksdagspolitik. Idag tänkte vi ta ett helt annat perspektiv på det här och inte egentligen prata så mycket kring sjukdom utan kring de här restriktionerna som vi har nu. Alltså att vi ska undvika onödiga sociala kontakter, inte samlas fler än 50 personer, undvika onödiga resor och så vidare. det påverkar ju våra liv. En del påverkar det väldigt mycket. Andra påverkar det kanske mindre. Och vi kan också konstatera att Sverige väljer en annan linje här. Att restriktionerna till exempel i Tyskland är väsentligt hårdare. Men jag tror att även de vi har här i Sverige är kännbara för de flesta. Okej, jag tänker så här att jag tror att för de flesta av oss så innebär det här att vi träffar mindre folk. Men det kan också innebära att man träffar de man bor med, alltså vanligtvis sin familj, mycket mer. Anders Martinsson ska jag säga då. Du jobbar ju som relationskonsult. Kan du berätta lite vad det är för det första? Och sen så kan du också vilja be dig fundera lite kring liksom några tips och råd där nu när man ska vara mycket mer med sina barn, med sin man, med sin fru. Vad ska man tänka på?
Ja, som sagt. Jag jobbar ju som familjerådgivare och relationskonsult då. Och det är väl framförallt i min roll som familjerådgivare som jag träffar främst par som har det jobbigt på något sätt då, med relationen. Och det vi tänker och i viss mån redan nu har märkt, det är ju det, precis som du säger, att om man har det jobbigt i sin relation och så stänger man in det, man tar bort alla vanliga rutiner. Man kanske har blivit permitterad eller ändå tvingas vara hemma mer, så blir det ofta som en, kan det bli som en tryckkokare. Så.
Man kan tänka sig om man har, jag får bara flika in där, det är ju jättemånga som jobbar hemma med. Och både man och fru jobbar hemma och så har man kanske barn i gymnasieåldern som också jobbar hemma. Då är man mycket tillsammans.
Ja. Och för vissa så blir det ju, om man tänker en semester, så är det ju för vissa av oss fantastiskt att släppa alla måsten och bara få vara tillsammans. Så för vissa, och så kan vi säga att jag har känt det lite, så har det nästan blivit positivt att släppa alla vardagliga måsten. Så är det ju inte en träning att skjutsa till nästan, eller saker på helgerna som händer, som visserligen är roliga, men som när det blir för mycket kan bli stressande. Så för mig har det ju nästan inneburit att det har blivit lugnare. Så.
Och du gillar ju när det är lugnt? Eller?
Jag gillar lugnt. Nej, men så att man drar ner tempot. Det är som känns som ett strömavbrott på kvällen som håller på jättelänge. Där man träffar sina barn väldigt mycket mer och kan hitta på saker som man inte kom på innan. Ibland behöver man ju ha lite tråkigt för att komma på nya grejer. Så. Medan det för dem vi träffar då, för många andra, blir den där, det där jobbiga där man sliter på varandra. Och man kanske jobbar hemma och får inte till det. Och, ja, så.
Vad kan man göra då? Om man känner att nu börjar det bli, det behöver ju inte vara man och fru, det kan ju vara gentemot barnen också, gentemot halvt vuxna barn eller små barn. Man känner att nu gnager vi på varandra, nu börjar reta mig på saker här hos de andra i familjen som jag i vanliga fall kan rycka på axlarna åt, men nu blir det jobbigt.
Ja. Ja, ingen superlätt fråga. Jag tänker Tegnell, han pratar ju ofta om det här, när de frågar att man ska vara inne och inte träffa folk. Då säger jag ofta, men försök att komma ut så mycket som möjligt. Det är bra. Frisk luft är bra. Och det hörde jag senast igår, även att han sa till riskgrupperna 70+. Så. Att även om ni ska hålla er ifrån folk, så försök att komma ut. Försök att få lite sol, försök att få lite luft och rensa huvudet. Jag tror det är det man behöver. Det är ju, det går inte att inte gå på varandra om man är fem eller sex personer i samma hus hela tiden. Så.
Det vi har jobbat med på gymnasiet då, vi har 1100 gymnasieelever som just nu sitter hemma framför en dator och ska jobba. Vi försöker att de i möjligaste mån ska följa schemat. Och för att vardagen ändå ska bli så lik som möjligt, så att rutiner och strukturer inte ska falla. Och då till exempel tänker vi att i vanliga fall så klär man på sig på morgonen, borstar tänderna och så vidare, äter frukost och sen så tar man sig till skolan. Så vi rekommenderar liksom en morgonpromenad där. Mm. För att markera att nu går jag ifrån en del av dagen eller dygnet till en annan.
Ja.
Och det är ju det du säger egentligen, tänker jag.
Ja.
Har du, Anders Sanne, har du några råd och rekommendationer där till hemarbetande? Alltså...
Nej, men det är precis som du säger. Den situationen som uppstår är ju i grunden väldigt bekymmersamt för många, men det finns ju en paradox, för att det öppnar ju också upp en fördjupning av den lilla världen som man har runt omkring sig, att se nya saker och nya möjligheter i den. Och jag tror att där ser situationen ut lite olika. Har man familj med små barn exempelvis, så små barn är ju experter på att utforska den lilla världen. De har ju en hel fantasivärld att kunna relatera den. Huset, trädgården, allting, i att delta på ett mer aktivt sätt och ha mer tid att delta i barnens lek i den lilla världen, att låta dem introducera en i sina lekar och i sina sammanhang när man har små barn. Det är ju en väldigt stor tillfälle som inte man har så mycket. Och andra situationer, när man är i andra lägen, så är det ju andra delar. För min del är det ju mycket huset, trädgården, skogen. Jag bor på landet, som har öppnat upp mer tid att kunna ägna mig åt det och också mer lust att fortsätta med det här. Det har varit lite dörröppnare. Det här är ju jättespännande, jätteroligt, och det vill jag fortsätta med. Så därför blir det ju också paradoxalt nog någonting som kan utveckla.
När någonting försvinner så ser man något annat helt enkelt. Då är det något annat som man ser tydligare i livet.
Ja. Det är som fartvinden. När man rör sig snabbt så ser man inte konturerna. Stannar man upp så ser man plötsligt vad man har runt omkring sig lite tydligare.
Jag tänkte på det du sa här innan, Anders.
Jag ber över, Daniel, om jag får fråga en grej. Ja, men något som jag funderar över, det är om ni har börjat syssla med någon, jag hittar inget annat bra ord, med eskapism. Att försöka fly coronan på något sätt. Hitta, gör något som ni verkligen inte tänker på det så. Det kan jag tänka ibland att man... Att det är så skönt att nästan fly in i en värld där den inte finns ett tag. Så. Och så kommer man på det efter, just det, så är det. Hur gör ni där?
Jag kan ju känna igen mig i det, eftersom jag är lite nyhetsnörd, så där, att jag lätt blir fast i nyhetsflödet. Och är man det i vanliga fall, så är det ju en oerhörd risk att man blir någon slags bebunden vid alla nyheter nu och vill följa med. Därför känner jag igen mig att jag får ju disciplinera mig att minska informationsflödet och också göra det vi nu pratade om innan. Gå ut, upptäck. Det är ju så att detta också inträffar i den tid på året som i alla fall jag tycker är den allra bästa, när allting växer till liv runt omkring en. Och när man kommer ut så är det en helt ny värld. Där lever allt liksom, och fåglar och allting som vanligt. Och det bara känns att det här är helande och viktigt. Så att det ger ju det här rådet som vi pratar om, att lämna och gå ut om man har möjlighet till det i naturen, är ju ett fantastiskt bra råd, tycker jag. Och en lite eskapism också kanske, som kan behövas i dessa tider.
Anders, då blir man ju, Martinsson, då blir man ju lite nyfiken här när du ställer frågan. Har du själv kommit på dig själv med någon eskapism?
Ja. Jag flyr gärna in i poddar. Och gärna sånt som, jag vet, du och jag har pratat om det, Anders Sallner. Jag pratade med Kjell Ljunggren i alla fall. Jag tror jag pratade med dig, men just det där att bara hitta någonting som man blir fascinerad av.
Ja.
Att det spelar egentligen inte så stor roll vad det är. Så. Jag är ju, gillar ju historiepoddar och lyssna på podden, historiepodden, mycket. Bara fly in i något annat.
Ge sig hän.
Historier då, saker som har hänt, som man lite sådär kan kontrollera och inte behöver vara rädd för. Så.
Nej, men jag kan verkligen hålla med om det, att det. Och det är ett litet utrymme för att bli lite nördig i det avseendet.
Ja, jag hade ju en sån utveckling här i förra veckan. Jag tittade på tv på kvällarna efter barnen har lagt sig och så. Och så helt plötsligt slår jag på en serie på Netflix som heter Drive to Survive. Som handlar om Formel 1. Den handlar om, första säsongen handlar om säsongen 2018 och sen 2019. Det är som någon slags dokusåpa om Formel 1-förarna, om delvis deras familjer, om stallcheferna och folk som jobbar i stallen där. Och jag är ju inte ens motorintresserad överhuvudtaget. Men av någon anledning så tog det tag i mig något väldigt här, så jag slukade båda säsongerna där. Och sen när jag kom ut på andra sidan så var jag jättesugen på att titta på Formel 1 för första gången i hela livet. Och då upptäcker jag att nej, men de har ju ställt in hela 2020 års Formel 1-säsong, i fall fram till sommaren. Så jag fick titta på YouTube, typ Brasiliens GP från 2017, från start till mål. Och var helt plötsligt jättefascinerad av detta. Och jag förstår inte riktigt varför, men det kan ju vara ett tips till någon annan där. Om man verkligen inte har något att göra så kan man titta lite på Drive to Survive. Vad spännande serie. Jag tänkte på det du sa innan här också, Anders Martinsson. Du sa det är som ett strömavbrott, såg jag. Och då fick jag liksom en sån flashback till, för när vi var små då var det ju fortfarande strömavbrott och de kunde vara rätt långa i Rusnäs och Ingarp så med. Och det var ju, som jag minns det, var ju det mysigt.
Ja, absolut. Och när man som barn uppskattar man ju naturligtvis i deras perspektiv den här plötsliga närheten och plötsliga känslan av förändring där som innebär lite spänning, gemenskap också, en fördjupad gemenskap. Jag kommer ihåg där också att vi under Gudrun beslutade oss för att det var ju kallt också lite, och då vi flyttade ner i vår källare där vi hade öppen spis och sov där utlagda på golvet i madrass och allting, barn, och tyckte det var helt fantastiskt. Men det i grunden var ju en stor katastrof. Så att det finns det finns fickor av möjligheter i det som är väldigt dystert och bekymmersamt i grunden.
Helt klart. Jag funderar på om vi ska spinna vidare på det här med kulturtips. Något så, Anders. Du har tipsat om några poddar här, Martinsson. Salner, har du, jag såg att när du kom in här hade du med dig en liten hög med böcker. Jag misstänker att det är någonting du vill lyfta här.
Nej, men läsa är ju någonting som också blir möjlighet att kunna göra. Och när jag fick frågan innan här, har du något att skicka med? Så tänkte jag, vad har jag om man kunde skicka något boktips? Utifrån det Anders sa, det här med att fascineras och gå in i djupet av någonting. Det finns ju en bok som jag just nu läser med glädje som heter Hur kan man veta att Gud är vacker? Av Roland Hellsten. Och den behandlar ju, tycker jag, på ett väldigt spännande sätt det här att vi fascineras och upplever som människor och att vi upplever någonting som är vackert och fördjupar sig i det begreppet och hittar också kopplingar till existentiella frågor, till synen på Gud och oss som människor i det djupast mänskliga. Vad är det hos oss som gör att vi upplever saker, att vi fascineras, att vi går in i det och att vi upplever skönheten runt omkring oss? Om man vill fördjupa sig i det begreppet så är det ju ett ganska bra tillfälle att göra det utifrån det vi har pratat om innan. Så det är ett bra tips, tycker jag, den boken.
Ta titeln igen där.
Den heter Hur kan man veta att Gud är vacker? Av Roland Hellsten.
Det får vi kolla upp, Anders Martinsson.
Absolut. Ja.
Martinsson, har du något mer du vill tipsa om?
I vilken riktning tänker du, eller vad som helst?
Ja, lite. Du kan ta vad som helst, men jag tänkte nog åt kulturhållet. Så, film, musik, böcker.
Ja, men för mig har det blivit så just när man har mer tid. Jag åker ju mycket tåg. Nu Går ju inte riktigt det på samma sätt, men under den tiden jag åkt tåg så har jag köpt ett par nya hörlurar. Det är ju roligt.
Ja.
Så att för det grejen med dem, det är att man hör liksom nya ljud i dem. Så man kan lyssna om låtar och så höra nya instrument. Det är otroligt nördigt, men det har jag pysslat med. Så verkligen gå in och lyssna på låtar, fast i ett annat sammanhang. Ja. Det har jag pysslat mycket med.
Ett par riktigt dyra hörlurar, med andra ord.
Riktigt dyra hörlurar för att hålla Sveriges konsumtion igång lite. Ja. Och så lyssna in sånger på... Jag vet, Anders Hallner och jag har ju lagt många, många timmar på att lyssna på musik på det sättet. Så. Kanske sätta sig ner i ett rum och lyssna på musik i ett annat sammanhang. Upptäcka nya saker.
Och prata, det gillar jag. Och prata om det. Och, tänkte du på det? Backa och kolla. Ja, det
är... Exakt så. Ja. Och då hjälper jag på nya lurar till. För då hör man ju den här basslingan som man, va? Är den i den låten?
Mm. Jag kan tänka mig att vi har en del lyssnare som kan känna, både känna igen sig och känna att ja, men det där ska jag göra. Bra tips, Anders.
Ja.
Min fru kommer, om vi ska liksom ta lite högkultur och så får vi, det hade jag inget själv. men hon tipsade innan här till mig att men säg att Dramaten, de har en hemsida som heter dramaten.se. Och nu när de inte kan spela teater längre för publik så lägger de ut upptagningar, alltså filminspelningar av gamla teateruppsättningar. Och hon hade varit inne och kikat på nybyggarna där, tror jag, och tyckte de var ganska spännande. Det kan vara ett tips också, tänker jag, och i det här fallet då från Elin.
Jättebra. Jag tänkte, jag brukar ju gilla historiska romaner och böcker, men också biografier, och jag kom på en bok och film som faktiskt också både bär med sig lite fiktion, mystik och hur var det egentligen, men också lite biografins känsla, men också historiken, och det är den här boken / filmen som heter Påven Johanna, som lyfter fram myten om, var det så att det var en kvinna som var påve någon gång där på 800-900-talet, och den resan som den kvinnan gjorde då, när hon bröt mot alla mönster och gick så långt så att hon blev påve under några år där, inklämd mellan några påvar, utklädd naturligtvis till man. Jättespännande.
Ja. Och jag kan skjuta in ett tips till här på en podd. Då vill jag tipsa om Läsarpodden med Joel Halldorf och Hagman. Nu kommer jag inte ihåg hans förnamn där. Det är två teologer i varje fall. Och Joel Halldorf är väl allmänt bekant och många känner säkert till Hagman också. De tar upp en bok och så pratar de igenom den på en timme ungefär. Och ja, mycket intressant tycker jag. Det är bara att leta rätt på, finns på de flesta poddspelare. Läsarpodden alltså. Yes, jag har en fråga till er. Jag har tre barn hemma och som en svensk normalfamilj idag så är vi utrustade med ungefär 37 skärmar säkert om man räknar ihop dem. Lite överdrivet, men det är paddor och telefoner och tv-apparater och datorer, och så ser det ut i de flesta hem idag. Jag skulle nog ändå vilja hävda att det finns en risk att det blir för mycket skärmtid. Mina barn gillar och lyssna på ljudbok väldigt mycket. Men skjuter ut frågan, är det lika illa att lyssna på ljudbok som att titta på skärm? Och vad kan man göra kanske för att aktivera barnen på lite andra sätt så att det inte blir för mycket innesittande?
Ja, det jag tycker där, det är ju att, att lyssna på ljudbok tror jag är jättebra för barn. Eller för mina barn i alla fall. För då sätts ju fantasin igång. Och det händer ju något mer. Det är inte så passivt så. Mm. Men sen så... jag misslyckas ju brutalt med med det också, med skärmar. Så det enda jag har kommit fram till det är att man måste begränsa det. Mm. Ja, ta undan dem och låsa in dem. Så. Aha. Aha. Och göra det på... Det är klart att dels är det alltid, nästan alltid en kamp att ta skärmarna från barn. Men att försöka göra det på ett förutsägbart sätt. Det var ju sån där strömavbrottet som jag pratade om. Vi körde, det var förra helgen, det var sån Earth Hour, va?
Det var det nog.
Ja, men då så här, stängde vi ner allt, tog bort alla skärmar. Och så sa vi på morgonen efter också att nej, men idag är det inga skärmar. Barnen tyckte det var jättejobbigt. Men sen när de vaknade upp och inte hade det alternativet så hände det supermycket grejer. Jag fick en liten kille bredvid mig i köket när jag gjorde frukost som alltid bara sitter på sitt rum och kollar. Och den andra började bygga Lego. Och... Så jag tror helt enkelt inte att barn kan hantera skärm. Vi måste ta ansvar för det. Det finns inget annat sätt så.
Och jag delar det du säger, men jag skulle också lägga till att även vi vuxna, och jag pratar med om mig själv också där, behöver samma tänk, för vi fastnar väldigt lätt i det där också. /jag fastnar lätt i det där också, att man har skärmar på jobbet och man är inne i detta och sen kommer man hem och då är det väldigt lätt att kolla upp, vad har jag för mejl, finns något på Facebook, sociala medier och sen så... Så efter en stunds aktivitet så blir det, vi ska titta lite på tv, och sen så blir det på något sätt, upptäcker man att man har tappat väldigt mycket möjligheter till en annan form av berikning som har präglat det här samtalet. Så att vi måste också disciplinera oss på det sättet som du beskrev, det är absolut så.
Så att jag har ju skärm nu, märker jag.
Ja.
Det har ju ni med.
Ja, det har vi. Skärmen följer med oss hela tiden.
Ja, det är svårt att bli av med helt klart där, men jag vill... märkt att man, i mitt jobb, och jag tror det är många som har det i sina jobb, att det ingår lite att hålla sig uppdaterad kring hur coronakrisen utvecklar sig och hur vi ska förhålla oss till det på vår arbetsplats. Så jag har förflyttat tidningsläsandet till arbetstid lite, eftersom jag måste hålla mig uppdaterad. Och då har jag i stort sett nollat det, tagit bort det på efter arbetstid, och det har varit bra. Däremot Facebook, det la jag ner för flera år sedan och har knappt varit inne där. Men helt plötsligt när det här brakade loss så kände jag ett behov av att titta vad som hände där ute. Så då började jag kolla där någon gång om dagen, vilket jag inte gjort på mycket länge. Och det vet jag inte om det var bra eller dåligt.
Vi har ju också många lyssnare som är äldre, och jag har ju också en pappa som är gammal. Vi måste ju också skicka med och säga att skärmen, Skype och vad det nu kan vara, har ju en enorm betydelse för i många sammanhang, och också bör uppmuntras för att kunna hålla kontakten mer än vad vi som när vi lever i påtvingad isolering på olika sätt, så har ju också naturligtvis tekniken som alltid väldigt stora möjligheter just i dessa tider.
Så om vi ska försöka sammanfatta det här då, så får vi säga, använd gärna skärmen, datorn, men se till att det blir kvalitet. Alltså att du pratar med någon, inbegripen i någon form av samtal eller någon form av interaktion med någon annan människa, eller se till så att det du tittar på är någonting som utmanar dig, som öppnar nya världar på ett eller annat sätt vad det gäller skärmarna. Mm. Men fortsätt, eller börja med att ta promenader ut i naturen, ut i trädgården. Trädgårdsarbete har vi
absolut
inte talat om.
Nej, det hade jag på min lista med.
Ja, och det är ju verkligen, det är väl, nu är jag ingen expert där, men det är väl snart dags nu att börja gödsla och vända på land och så vidare.
Ja, nu börjar vårbestyren.
Ja, och kan man inte själv, då har man aldrig gjort det innan, aldrig sått några morötter någonsin, så tänker jag, det finns ju... Då kan ju skärmen vara till nytta. Då kan man googla på, så får man reda på hur man gör det. Eller så tar man kontakt med någon som kan. Och det finns ju många. Simon och Pernilla och Elin med flera. Med flera. Jättemånga som har kunskap där. Så. Ut i trädgården. Okej, jag tror vi ska börja avrunda där. Har ni något sista ni vill skicka med? Martinsson i Habro.
Oj. Det var ju trevligt att få se Ingas missionskyrka. Så här, jag sitter ju i min garderob. Så jag vill väl bara skicka en hälsning hem. Jag kommer inte komma hem på några månader nu, känns det som. Och hälsa på. Så alla ni som jag känner som kommer lyssna på det här, ska bli kul att träffa er efter coronan. Då får vi ha någon slags fest, tycker jag.
Ja, det bara, tycker jag.
När man bara så här, träffas igen. Så. För det är ju det som är det allra jobbigaste för mig nu. Så där, och inte kunna träffa alla jag vill. Mm. Föräldrar och vänner. Så. Mm.
Ja, det jag skulle kunna skicka med är väl att passa på och ring samtal till varandra. Skicka ett sms till den och den. Lite mer än vad vi brukar i vanliga fall när vi träffas. Så det är liksom, vi utnyttjar andra möjligheter att integrera med varandra, prata med varandra genom att ta kontakt på andra sätt. Det tror jag.
Och jag tänker, vill spinna vidare på det du sa, där Anders Martinsson är en någon form av anti-coronafest när allt är över. Jag anser mig inte vara någon speciellt kramig, kramgod människa, men nu när man inte har liksom, inte ens ett handslag på snart en månad, inte en kram utanför familjen givetvis, eller så känns det ju som att det är någonting som saknas, och det ser jag fram emot, att få komma till kyrkan och trycka handen på folk man möter, så att få ge en kram. Det borde vi ha någon form av fest när det här är över, för att fira att saker och ting. Repetera, Anders.
En handskakarfest.
Ja, absolut.
En god idé. Okej, jag ska avrunda här, och jag vill bara påminna om att även nästa helg, alltså påskhelgen, så kommer du kunna lyssna på gudstjänster härifrån. Och på torsdagen då så kommer vi ju att fira en Getsemanestund här med nattvard i särkalk givetvis. Och då har vi då lagt två tider, klockan 18 och klockan 19.30. Och gå på den tid som passar dig bäst. Och syftet med att ha två tider är ju att vi ska kunna glesa ut. Och när du kommer till kyrkan här då på torsdagen till Getsemanestunden, så uppmanar jag dig att tänka riktigt svenskt. Alltså sätta dig så långt ifrån de andra gudstjänstbesökarna som möjligt. Det är ju tråkigt i vanliga fall, men idag är det ganska, eller i nuläget är det ganska bra om vi gör så. Sen på långfredagen så kommer vi ju lägga ut en gudstjänst då. Bara gudstjänst, inget kyrkkaffe. Och det kommer komma i vår podd och på vår hemsida. Och på söndagen så blir det, som Ingmar informerade om där innan då, också en inspelad gudstjänst och sen någon slags gemenskapsaktivitet på tre olika ställen där på eftermiddagen sen. Jag påminner också om och veckoffret. Församlingen har ju fortfarande utgifter, självklart, trots att vi inte har så mycket verksamhet. Och enklast så vänder du på programbladet, så finns det både bankgironummer och swishnummer där. I övrigt så vill jag tacka alla som har varit med oss här och lyssnat på gudstjänst och lyssnat på vårt kyrkkaffe här. Och jag vill önska alla som har lyssnat Guds rika välsignelse. Så på återhörande, ha det gott.